Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vi gjorde en undersökning nu förra året där vi tittade på och intervjuade över 1000 personer på 5 olika marknader, alltså IT-personer. Och vi såg ju att 64% av dem har någon gång, eller under de senaste 5 åren, haft en incident av sexuellt övergreppsmaterial av barn på arbetsplatsen. Och hela 57% av dem har haft upprepade fall av att hitta sexuellt övergreppsmaterial av barn. Så problemet är känt, skulle jag säga, hos de flesta organisationer som har ett par hundra uppåt anställda. För det första, jag kan bara prata ifrån mig. Jag kan inte prata så mycket känslor. Jag känner att jag måste bevisa mig själv lite mer än vad kanske en kille hade behövt göra. Och det kan vara helt okej, bara man vet om det, spelfältet. Men jag tycker att jag har lärt mig det, och jag tycker också att jag trivs i de miljöerna. Och en del av mig när jag är på jobbet, det är faktiskt att gå runt och se folk i ögonen, fråga hur de mår och hur de har det. Det är en del av min arbetsbeskrivning liksom, som ledare.
Jag kommer ihåg när jag var barn på 60-talet och min mamma sa att jag absolut inte fick följa med någon gubbe som ville bjuda på godis. Kom hem och berätta så får du godis hemma istället. Långt senare så fattade jag vad hon egentligen hade pratat om. Nu ser världen helt annorlunda ut. En av 500 anställda använder sin jobbdator för att titta på övergreppsmaterial av barn. NetClean är det enda företaget i världen som tillhandahåller en mjukvara som skyddar företagets datorer och avslöjar den här typen av beteende. Anna Borgström är vd för NetClean. Vi pratar om hur mjukvaran och samarbetet med polisen fungerar. Hur viktigt det är att företagets datorer skyddas, och det enda som binder ihop förövarna är att nästan alla är män. Dessutom reder vi ut frågan varför dessa män just använder företagets dator och inte sin egen dator eller telefon. Men vi diskuterar också hur det är att tala i FN om att vara vd i en mansdominerad bransch, vad bra ledarskap är enligt Anna, varför Örebro inte betyder något för henne, vilket fotavtryck hon vill lämna och varför det är bra att vara ensam i naturen. Nog snackat, här kommer Anna Borgström. Bra, men ska vi dra igång så småningom då?
Ja, men det gör vi.
Ja, bra. Du, hur har din vecka varit?
Oj, den har varit intensiv. Men den har varit väldigt bra. Jag tycker att det, just nu är jag på en plats där det är väldigt mycket bra energi i sakerna vi gör och positivt. Så en bra vecka.
Aha. Vad är en bra vecka då? Vad har du gjort?
En bra vecka för mig, det är när jag har bra kundmöten, när jag känner att teamet på NetClean har högt tempo i sig och när vi liksom har ett bra samarbete. Det är också en bra vecka när jag får till min träning, när mina barn är hyfsat vänliga mot varandra.
Och mot dig.
Och mot mig, ja. Så det är en bra vecka. Det har varit en
härligt.
Bra vecka.
Anna Borgström, välkommen till podden Spännande möten.
Tack snälla.
Jag funderar lite på hur mycket fotboll hinner du med nu för tiden?
Nu är det ingen fotboll alls. Det är på tv som vi tittar mycket, men innan så, nej, ingen alls. Ingen, jag var ledare för min dotter under rätt många år, men det är jag inte längre heller. Så inget ledarengagemang och inget spelarengagemang från min sida.
Men du har ju spelat fotboll.
Jag har spelat fotboll.
Ja. Berätta.
Jag spelar fotboll. Jag är uppvuxen i Örebro med min mamma och pappa som båda spelar fotboll. Och har väl mer eller mindre vuxit upp på Eiravallen i Rynninge i Örebro. Och blev naturligt för mig att fortsätta. Så jag hamnade på fotbollsgymnasiet i Borås när jag var 16. Flyttade jag dit själv. Och fick en plats i Öxabäck där jag spelade väldigt många år. Så jag har spelat i Allsvenskan i över 10 år ihop med Öxabäck och Itex främst då.
Den legendariska klubben?
Precis.
Öxabäck är ingen stor ort direkt?
Nej, det var ingen stor ort. Men då började vi prata början av 90-talet nu, slutet av 80-talet. Så då var ju det bästa laget i Sverige. Och det var ju fantastiskt att de kunde få attrahera så mycket talanger dit till den lilla orten. Men vi pendlade ju från antingen Borås eller Göteborg då. Varje dag.
Vad blir det för fotboll på tv då?
Ja, men nu är det mycket, jag håller på Liverpool, så mycket Premier League. Mina döttrar och min man håller på Manchester United.
Va? Du har inte liksom indoktrinerat dem?
Jag har inte det, nej. De gick sin egen väg.
Jaha, så det blir mest Premier League då?
Ja, det är mest Premier League.
Lite Champions League också kanske?
Ja, lite grann. Och när landslaget spelar och så. Så det är de vi får det.
Härligt, men du är ju inte här i podden i egenskap av nästan att du har nästan varit fotbollsproffs, utan du är här i en annan egenskap. Du är ju vd på ett bolag som heter NetClean.
Ja.
Berätta, vad är NetClean?
NetClean, ja, vad är NetClean? NetClean är ett företag som finns i Göteborg. Vi utvecklar mjukvara som skyddar företags datorer och IT-miljö mot sexuellt övergreppsmaterial av barn. Och vi har, även om vi är från Göteborg, så har vi en ganska så stark global närvaro i och med våra kunders installationer.
Du, men då blir man ju genast nyfiken på en väldigt massa saker. Men till att börja med, men hur funkar det? Vad är det ni gör?
Så vi hittar när någon använder företagsdatorn till att konsumera, antingen du vet, titta på, ladda ner eller spara, eller distribuera sexuellt övergreppsmaterial av barn, så detekterar vår teknik det. Och vi har ett samarbete med polismyndigheter runt om i världen. Så när de gör barnpornografiutredningar så hittar de mycket material. Och det materialet får ett unikt fingeravtryck, och det fingeravtrycket är det som vi då detekterar på i företagsmiljöer. Och det funkar ungefär som ett virusskydd, så du vet liksom när det är någon som använder utrustningen till den här olagliga hanteringen då.
Men det märks inte om man inte är uppkopplad då?
Nej, du som användare märker inte det alls överhuvudtaget. Utan det är ett larm som går internt i IT-miljön till din säkerhetschef. Och sen så tittar man vidare på vad som har hänt runt den här incidenten. Var var användaren av datorn innan och efter och sådär. Och sen sammanställer man en rapport och så tar man det vidare enligt företagets processer och policies.
Och hur detekteras det i en dator om så att datorn inte är uppkopplad, lämnar ändå spår efter sig?
Ja, vi ligger lokalt på datorn som en agent lokalt på datorn där vår referensdatabas också ligger då.
Men finns det många typer av bolag i världen eller hur ser det
ut? Nej, vi är den enda i världen som gör just det här i företagsmiljöer. Och vi har gjort en undersökning på vår befintliga kundbas där vi såg att en av 500 anställda använder företagsdatorn till att konsumera det materialet. Så det är ju en risk som är tämligen stor för alla företag skulle jag säga. Och de personerna som har det här beteendet, som konsumerar det här materialet, de har en högre riskprofil, vilket gör att de kan utsätta företaget för olika typer av hot. Alltså, till exempel om det är någon som får reda på att en person har ett sexuellt intresse i en barn och konsumera de här bilderna så kommer man kanske lätt kunna utpressa honom eller henne på företagshemlig information och så vidare.
Vad är då bakgrunden till att man har kommit på det här systemet? Vad är historien bakom?
Historien bakom är att de som grundade företaget, de såg en möjlighet att använda just den här referensdatabasen som poliserna började bygga. Det här är ju början av 2000-talet, tror jag. Och då började man använda internet allt mer till att ladda upp bilder. Och polisen, det var en artikel som de läste där polisen hade uttryckt att ja, men när vi gör de här barnpornografibrottsutredningarna så ser vi att vi hittar fler och fler bilder på över internet. Och då tänkte de så här, okej, om det finns ett referensbibliotek så borde man kunna bygga en agent som skyddar företag. För det kan ju inte finnas något företag i världen som vill liksom, bli förknippade med att inneha sexuellt övergreppsmaterial.
Om man upptäcker då att det är någon som har använt det här materialet, alltså någon av de anställda, vad händer då?
Då har företaget processer som de har tagit fram på hur de hanterar alla olika typer av hot i företagsmiljön. Och det kan ju vara olika policy breach, alltså du har en compliance breach, att du inte får använda datorn till att konsumera sexuellt övergreppsmaterial och barn är en sak, att konsumera pornografi, att vad det nu kan vara liksom. Då kickar en sån process in. Ofta när det gäller våran typ av detektion så kommer man att upprätta en polisanmälan och sen så startar polisen ofta en utredning då kring vad som har hänt och tittar vidare i datorn om de hittar fler bilder som tidigare är okänt. Och det kan ju också göra så att det leder tillbaka till att man faktiskt hittar förövare och också kan hjälpa barn som lever i övergreppssituationer. Så det är en enormt viktig mjukvara som vi bygger här i Göteborg som har en stor samhällspåverkan, skulle jag säga, positivt.
Hur kommer det sig att ni är ensamma i världen med det här?
Jättebra fråga. Det finns ju jättemånga säkerhetsbolag som tittar på olika typer av hot i IT-miljöer. Ingen av dem tittar på just specifikt det här hotet. Jag tror att det kan vara en utmaning att få tag i de här hashsummorna som vi detekterar på.
Vad sa du att det heter?
Hashsummor. Det är just det här digitala fingeravtrycket som vi tittar på referensdatabasen då. Men jag tror också att det är dels så kanske man inte ser att har förstått att det här faktiskt är ett hot. Men det är både positivt och negativt att vara unika faktiskt, skulle jag säga.
På vad sätt då?
Det positiva är att vi har en unikitet, att vi särskiljer oss. Det negativa är att vi är ensamma att bygga vår marknad.
Hur olagligt är det här med folk som tittar på sexuellt övergreppsmaterial gentemot barn?
Ja, men det är ju det är en olaglig handling. Det är straff på det. Den här så kallade, i Sverige kallas det för tittlag lite slarvigt. Och den kom väl till någon gång 2010. Jag är ingen jätteexpert på lagstiftning, men den kom väl till någon gång 2010 skulle jag tro. Jag kommer ihåg det, för då på NetClean så var det ju precis som att nu har vi en lagstiftning att luta oss på. Nu kommer företag verkligen förstå att de behöver skydda och ta hand om det här problemet. Så det var nästan så att vi liksom kollade, har vi tillräckligt många telefoner? För nu kommer affären börja ringa in liksom. Men så var det ju inte.
Varför det?
Ja, jättebra fråga. För att jag tror att många som tänker på NetClean och som tänker på vad vi gör också tänker att det här borde vara en självklarhet för alla företag och alla offentliga sektorer att installera. Men så är det inte. Tyvärr är det inte så. Jag tror att man inte riktigt förstår att det finns, att problemet är så stort som det är. Att risken är så stor som den är i företagsmiljöer. Och att det kan vara en brist på kunskap helt enkelt kring hotet av sexuellt övergreppsmaterial av barn.
Hur hanterar ett bolag normalt sett när de detekterar en dator som används i det här sammanhanget?
Hur de hanterar?
Ja, alltså vad händer sen?
Ja, det är ju det att sen händer det ju att det blir ett HR-ärende då, och beroende på vad de har för policies, men det händer väl att personen får sluta sin anställning. Det är väl det som händer.
Man kan automatiskt få sparken för en sån grej.
Ja, absolut. Du har ju ofta policies skrivna som reglerar hur du får hantera IT-utrustningen, och det här är väl typiskt ett sånt övertramp av den policyn, så det skulle jag tro.
Är man också tvungen att polisanmäla personen i fråga?
Jag tror inte att du måste polisanmäla i Sverige, men vi uppmuntrar ju att man ska göra det.
För å andra sidan så använder man sig av polisens material för att detektera den här personen. Borde man inte också vara tvungen att polisanmäla?
Ja, det är precis.
Honom, som det är oftast.
Det är oftast en honom.
Eller nästan alltid, va?
Ja, nej, men det har ju med om du hittar det materialet i din IT-miljö, om du måste polisanmäla eller inte. Och jag tror inte att det är så i Sverige faktiskt. I vissa länder är det så.
Vad har du för uppfattning om hur många större bolag och organisationer i Sverige har eran programvara?
Vi har ungefär 154 kunder idag.
Men sa du hur?
154.
Ungefär 154?
Ungefär 154. Och vi har väl de företagen som kännetecknar den största delen av vår kundbas, det är de företagen som har kända varumärken, skulle jag säga, som jobbar mycket kring, som vill skydda sitt varumärke. Och vi har också många av de större kommunerna som kunder.
Nu tänker jag, det finns väl en typ en 100, över 100 statliga verk, om jag inte har helt fel, och det finns 200 ish 50 kommuner i Sverige.
Mm.
Varför har inte alla det?
Nej, och det där är väl vår egen förmåga att nå ut till marknaden kan ju vara en sån sak också. Som jag sa tidigare, just det här att sprida kunskapen kring att det här är ett problem hos företagen, en risk som de har ifall de inte har våran produkt. Det skulle jag säga att vi har ju haft en direktförsäljning. Vilket innebär att vi har i stort sett ringt upp våra kunder och gjort en presentation av produkten. Och det är väldigt långa säljcykler. Det har gett oss en lönsam affär. Men det tar väldigt lång tid att sälja. Och där har vi gjort en strategiomläggning nu sen 1,5-2 år tillbaka. Där vi tittar på att nå ut till marknaden på ett mycket effektivare sätt.
Fast nu måste jag nog vända på begreppet. Alltså, om vi har de här 250 kommunerna och ytterligare minst 100 statliga institutioner, verkar vad vi nu kallar det för, då är vi uppe i 300-500 säkert. Du säger att ni inte har nått ut, men nästan alla av de här har ju någon sorts säkerhetsansvarig, någon sorts säkerhetsutbildad, oftast på ganska hög nivå, oftast har de en hel avdelning. Borde inte de ha kommit till er?
Ja, det kan man ju tycka. Men det är just den här kunskapen också om att vi finns. Det är väl där som jag menade med att nå ut.
Då måste jag nog adressera de här säkerhetsansvariga, för det borde de väl kunna, lika väl som de vet att det finns andra typer av säkerhetsrisker eller andra typer av intrång som görs på lite olika sätt.
Ja, vi gjorde ju en undersökning nu förra året där vi tittade på och intervjuade över 1000 personer på 5 olika marknader, alltså IT-personer. Och vi såg ju att 64% av dem har någon gång, eller under de senaste 5 åren, haft en incident av sexuellt övergreppsmaterial av barn på arbetsplatsen. Och hela 57% av dem har haft upprepade fall av att hittat sexuellt övergreppsmaterial av barn. Så problemet är känt, skulle jag säga, hos de flesta organisationer som har ett par hundra uppåt anställda. Och det är också min egen erfarenhet. När man kommer ut och får prata med de här lite större arbetsgivarna så vet de om att men vi har haft en incident av det här vid ett tillfälle. Och jag tror att man som företag bör ta det här på allvar, för att det är inte bara bilder som man hittar, utan det är ju varje bild är en brottsplats och den behöver liksom rapporteras tillbaka. Och dessutom finns det ju för de offren som är med på de här bilderna, att vetskapen av att de här bilderna cirkulerar är ju förödande. Så allt vad man kan göra för att ta ner de här bilderna borde göras. Men sen också att det är en risk att ha personer som använder företagsdatorn till att konsumera det materialet.
Hur stort skulle du vilja säga att mörkertalet är i det här sammanhanget?
Ja, det är enormt. Och om man tänker ur ett större perspektiv, problemet ur ett större perspektiv, så är ju det här, det är ju ett digitalt problem, eller det är ett mänskligt problem som har accelererats av teknik, där man har internet som en motorväg in till konsumtion. Och tidigare så var det väl kanske så att om du hade ett sexuellt intresse av barn så var det, och du dokumenterade det, så hade du ju inte samma möjlighet att sprida och publicera det som du har idag med internet. Idag har ju varje person mer eller mindre en mobiltelefon med en högupplöst kamera och internetkoppling, där du kan lätt hitta både de som har samma intresse som dig och dela med. Du kan göra det krypterat på ställen över internet där du inte kan bli spårad. Och det är klart att det på något sätt ökar problemet.
Vad gör polisen åt det här? Vilket typ av samarbete har ni med dem?
Idag så har vi samarbetet att vi får ta del av deras signaturer då, som de hittar. Det är det samarbetet vi har. Det vi ger tillbaka, skulle jag säga, det är just att vi uppmuntrar våra företag till att göra polisanmälan. Vilket gör att det blir lättare för dem att göra sitt jobb.
Hur ser det ut med polismyndigheter i andra länder? För jag antar att ni inte bara jobbar i Sverige.
Mm. Det är lite olika mognad hos polismyndigheterna runt om i världen, skulle jag säga. Men någonting som jag ser genomgående, framförallt i Europa och västra USA, det är ju att det här problemet är någonting som resurssätts mot polismyndigheterna. Att man ger dem möjlighet till bättre verktyg till att identifiera offer. Och man har också ett ökat samarbete polismyndigheter sinsemellan.
De som är era kunder eller potentiella kunder, med det sagt som vi sa innan, borde inte alla ha det här systemet? Alla som jobbar kommersiellt?
Mm. Jo, det borde de. Och det är det som är en del av vår nya strategi. Jag berättade att vi har gjort en strategiomläggning. Det är att vi ska lägga oss, alltså vi ska vara en hygienfaktor i alla säkerhetsprodukter som går ut. Och det blir vi genom att vi integrerar vår teknik i större plattformar såsom VMware och Microsoft och IBM's Q-Radar och såna plattformar som partners tjänstepaketerar runt. Där ska vi vara en naturlig del i de lösningarna, och det är på det sättet som vi kommer nå ut lättare och bredare till marknaden. Och du som IT-säkerhetschef behöver inte fatta ett beslut om detektion av sexuellt övergreppsmaterial som en isolerad grej, utan du blir en del av en bundlad lösning istället.
Vad kostar det? Kan alla bolag skaffa sig den här typen av skydd?
Ja, alla bolag, absolut, det kan de. Och det, prissättningen som vi har är ju lite beroende på hur stort företaget är. Men säg att det kostar, jag vet inte, en kopp kaffe i månaden per dator, skulle jag säga.
Det är inte mer än så alltså?
Nej.
Hur vore det om ni skulle sätta in det i alla datorer från början?
Ja, men det hade varit fantastiskt, såklart. Alla datorer som säljs till företag.
Kan det finnas kanske till och med en bas som säger att den här typen av programvara ska finnas alla datorer som säljs överhuvudtaget?
Det som vi jobbar mot, det är ju att vi jobbar med de partners som har just de här workplace-paketeringarna som kallas. Alltså de som har managerade tjänster för företag där de managerar alla datorer och nätverk. De kan lätt paketera in oss i den tjänsten.
Det kan de. Men om jag går och köper en dator på stan, så finns ju inte den här programvaran.
Nej, alltså där skulle jag säga att det är lite svårt. Om du som privatperson, där blir det en annan form av problemformulering. Där kanske det är, okej, den datorn, och om du använder den privat, vart ska larmet ta vägen?
Polisen?
Ja, det är en annan, det är väldigt...
Ja, men de är liksom utökade lite grann. Här är ju en klart olaglig handling. Det är inte så att man ska förfölja folk på dem om de kollar på någonting som är helt lagligt. Men det här är en olaglig grej som är också ganska lätt detekterad i förhållande kanske till en del andra saker. Vore det inte ganska häftigt om man skulle gå så långt att man gör att man skapar en lagstiftning som säger att där ska finnas alla datorer?
Ja, nu är inte jag rätt person att svara på
nej,
det.
Nej, men vi kan spekulera lite. Du jobbar ju i branschen.
Jag jobbar i branschen, absolut. Men jag kan...
Vad tycker du?
Jag tycker att det kan vara en svår frågeställning i den bemärkelsen. För jag kan se att vårt system är lite grann som en rökdetektor. Vi kan ju inte... Vi detekterar när någon tittar på en bild som någon gång har blivit klassificerad som olaglig av polisen. Men det är inte säkert att den bilden per se och standalone, alltså helt egen, håller i en juridisk domstol. Så det finns en komplexitet i detta. Jag skulle se att vi är lite mer, vårt system är som en rökdetektor. Det går en rök och sen så när röken går så går larmet och kameran så lås på och så vidare. Och det är lite så som jag ser att vi passar in i säkerhetspaketeringar. Det går ett larm från NetClean. Då kan man använda andra typer av mer, vad ska man säga, andra säkerhetslösningar som har mer muskler på sig att kunna göra vidare utredningar för att titta exakt vad som hände, för att bygga en form av rapport som kan hålla i en juridisk process på ett annat sätt än vad vi gör standalone. Så jag tror att det är lite farligt det där att säga att vi som sådan bara hittar olagligt material. För jag tror att det beror på och det måste prövas i en juridisk domstol.
Finns det ett integritetsproblem här?
Ja, det gör det också. Och det kommer vi runt i och med att vi jobbar med företag som är lite grann kung i sitt eget i sin egen miljö, för de sätter upp själva då, givetvis inom ramen av lagstiftning där de bedriver sin verksamhet, men de sätter upp sina egna policies och sina egna riktlinjer på hur de vill att sitt bolag ska drivas, på vilken etisk värdegrund som de vill ha. Och det är där vi passar in med våran lösning då.
De här bilderna då som vi pratar om är ju rätt otäckt. Mm. Rätt otäcka bilder. Hur mycket kommer ni själva i kontakt med det där?
Vi ser inte bilderna, utan det är polisen som har klassificerat. Vi har bara själva de digitala signaturerna i våra produkter. Och om det är så att vi måste sprida upp våran mjukvara på något sätt så använder vi andra bilder.
Var kommer de här bilderna ifrån?
Som vi har från polisen.
Ja, var kommer hela det här materialet från som finns där ute? Hur produceras det?
Ja, det är ju förövare som tar kort på de övergreppen som de gör. Det kan också vara alltså just de här digitala våldtäkterna där förövarna får barnen att själva begå övergrepp på sig själva. Och det är ju en annan komplexitet i det. Men det är ju någon som producerar en bild under, vad ska man säga, influens av en vuxen.
För jag har hört någonstans att det är rätt mycket egenproducerat material. Alltså att man kanske till och med i början lägger upp material som man själv som barn då inte tror eller har någon koll på att det kan jag inte lägga upp, eller det går mellan barn, eller det hamnar i olika, till slut hamnar på olika databaser eller så vidare. Hur går det där till?
Det där egenproducerat material kan nog vara olika definitioner av vad som är egenproducerat material. Jag tror att just de här groomingfallen och det här att man hotar barn att om inte du visar en bild på när du gör en fysisk handling på dig själv, så kommer det här hända. Då är det ju barnet som producerar den bilden. Jag tror att det är väldigt... Det som vi har i vår databas, det är liksom inte nakenbilder på om det är barnet är 16 eller 18, utan det är, jag skulle säga att det är våldtäkt mot barn som vi har dokumenterat. 80% av de bilderna i vår databas är på prepubertala barn.
Hur har covid-pandemin spelat in på när det gäller det här materialet?
Ja, den har spelat in på det alltså, ganska tidigt under pandemin så såg polismyndigheter att aktiviteten på de här forumen på Darkweb framförallt som distribuerar och sprider sexuellt övergreppsmaterial på barn, att aktiviteterna där ökade. Man såg fler registrerade användare än förut. Samtidigt så var det ju så också under pandemin att det var ju fler vuxna och barn uppkopplade på nätet än någonsin. Så att om det var så att du hade ett sexuellt intresse i barn och du ville träffa barn på nätet, så var det ju lite grann en perfekt storm för det. Så själva problemet ökade under pandemin. Tittar du på hotet mot arbetsplatsen, så har det också ökat i och med digitaliseringen och den här hybrida arbetsplatsen som man har nu, att man jobbar mycket mer hemifrån. Det har gjort att företagen, och det gäller inte bara sexuellt övergreppsmaterial och barn, utan alla hotvektorer mot företagen har ökat, i och med att helt plötsligt så behöver du skydda alla datorer på ett mycket hårdare sätt än vad du kanske gjorde innan.
Du har varit inne på det några gånger, och här har jag en fråga som jag har funderat på ganska länge, särskilt på senare tid när jag liksom har kollat in er. Alltså det här, hur kan man använda sin egen dator som man har i jobbet för sina privata ändamål? Och nu skulle jag vilja säga att om man ser det först utifrån ett användarperspektiv, och särskilt om man nu använder det sånt, för någonstans måste man veta att det där är inte okej. Varför använder man jobbdatorn?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror just det här med att jobbdatorn, den har också på något sätt blivit, i och med den här hybridarbetet, så har just det här hanteringen av det som är arbetsrelaterat och det som är privat, det har gått ihop lite mer idag än vad det var tidigare. Nu så gör man mycket privata saker med din arbetsdator. Varför man konsumerar sexuellt övergreppsmaterial av barn med arbetsdatorn, det tror jag kan ha att göra med att man känner sig ganska skyddad av den. Det är jobbets dator, men det är ingenting som du delar med övriga familjemedlemmar, och det är inte många som vet ett lösenord. Och är det så att du till exempel reser eller jobbar på annan ort, så är det lätt, som du var inne på i början där, att man kanske stänger ner, drar ut nätverkskontakten, stänger av wifi, och så har du en extern hårddisk eller en USB-sticka som du har din bildsamling på, och sen använder du datorn till att konsumera den. Och så tänker du att nu är jag skyddad här för att jag har ingen internetkonnektivitet. Men vi, eftersom vi sitter lokalt på datorn, så tar vi det ändå då.
Hur väl skyltar man utifrån företaget som faktiskt har den här typen av programvara, alltså eran programvara, med att säga att vi har den här programvaran, den finns på alla datorer, och om du bara så stoppar in en USB-sticka så är du rökt om du gör det här. Är man tydlig med det?
Ja och nej. Alltså, vissa företag, beroende på vad det är upp till dem. En del företag är väldigt tydliga med det. De har liksom haft kampanjer innan de installerar våran produkt, där de beskriver hur produkten funkar. Och de ser ju vårat system lite grann som en fartkamera. Att använda inte arbetsutrustningen till det här ändamålet. Och så finns det de som inte kommunicerar alls. Och det beror ju helt på vad du har för policies inom bolaget, skulle jag säga. Men där vi ser det som är gemensamt för dem, att det spelar ingen roll. Larmen går ändå. Och det är det som är lite intressant.
Ja, för jag tycker det är rätt korkat utav användaren att använda sin arbetsdator i det här sammanhanget. Är det någon dator som är övervakad, så är det en arbetsdator, inte ens privata dator eller ens privata mobiltelefon.
Mm. Ja, man kan tro det.
Om man vänder på det då, varför tillåter man anställda att använda sin dator i privata sammanhang?
Jag vet inte, men titta, vi kan ju bara titta på oss själva på Netclean då. Där jag använder min dator ganska mycket privat, betala räkningar med, eller om jag behöver veta någonting på någon hemsida liksom. Och det är väl ett modernt sätt att kanske vara en attraktiv arbetsgivare också.
Fast det är en säkerhetsrisk samtidigt, säger du?
Ja, så företaget måste bli bra på att skydda datorn.
Ja, men då måste den vara extremt skyddad. Hur många är det som har det? Alltså, vad jag vill komma åt är, saknas det en medvetenhet här? En sak är att användaren inte är medveten, men saknas det en medvetenhet hos företagen, vilken risk det är att deras anställda använder datorn i privata sammanhang?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att många företag har en bra IT-säkerhet idag, framförallt på grund av den säkerhetspolitiska osäkerheten vi lever i, där hot och ransomware och allt sånt blir vanligare och vanligare mot företag. Så jag tror att det handlar om att hitta effektiva tjänster som kan skydda IT-utrustningen.
Fast det där skulle jag vilja debattera med dig.
Ja, det gör det. Jag är ingen expert.
Nej, jag vet det. Men jag har ändå pratat med en del IT-experter som säger att företagen är, väldigt många företag är väldigt dåligt skyddade mot allt från angrepp till det som vi pratar om här och nu. Så det känns ju som, och lite grann med här att men hur många statliga myndigheter är det och kommuner är det som har eran programvara i datorerna? Och du säger dessutom att de här människorna är ju dessutom riskpersoner.
Men det jag menar är att jag tror inte att lösningen för företagen är att att säga till att det är förbjudet att använda datorn till privata ändamål. Jag tror inte det är det som är lösningen.
Jag tycker det är intressant att jag rådar mig att gå in på vad unionen säger.
Mm.
Och de säger så här att unionen rekommenderar dig som medlem att generellt undvika att använda arbetsenheter i privat syfte.
Bra. Mm.
Så att det börjar komma upp ett visst säkerhetstänk. Och jag vet ju att eftersom jag har nära människor in på mig som jobbar inom statligt förvaltning som inte skulle använda sin dator överhuvudtaget för privata ändamål, är livrädd för det, för att allt i den datorn är offentligt.
Mm, ja, det är så kan det vara.
Så att, men det är intressant det där. Du, om vi tittar på dem som använder datorn till det som vi har pratat om här, vad är det för profil på de personerna?
Ja, det är vilka profiler som helst. Det är det som är det hemska. Det kan ju vara, det finns ju ingen förövarprofil, utan det kan vara vem som helst. Det är svårt, man kan liksom inte säga att det enda som är gemensamt nämnare med dem som vi vet om, det är att det har varit män allihopa. Det är det som är. Annars så är det liksom alla åldersspannet är mellan 30 och 50 år. I de här statistiken som vi har sett så har de här personerna familj. Det spelar ingen roll om det är en exekutiv chef eller om det är någon som jobbar på bandet, utan det kan vara liksom vilken typ av arbetsprofil eller professionellt yrke som helst.
Du har ju jobbat där på Netlin under en längre period. Har du sett några skillnader över tid?
Nej, det har jag väl inte direkt, utan det har varit ganska samma. Den enda skillnaden är kanske just att det kommer fler larm från datorerna just nu.
Vad gör vi åt där? Förutom att vi installerar den här typen av programvara. Om vi tar oss lite utanför där, vad skulle du vilja säga att vi, finns det ett sätt att tänka, eller finns det någonting annat som säger att det här, så här borde vi tänka kring de här frågorna för att inte det här ska hända?
Ja, sluta begå övergrepp på barn. Det är väl det man får
börja. Det är den raka lösningen. Nej, men jag tänker på, kan man som förälder eller som ungdom eller till och med barn, kan man liksom förhindra det? För att jag vet att på den tiden när jag var barn så fanns det inget internet. Och då vet jag att min mamma sa alltid så här att jag fick inte följa med någon gubbe som ville bjuda på godis. Mm. Utan kom hem och berätta det och så får du godis hemma.
Mm.
Och jag fattar inte vad det handlar om. Nej. Förrän långt, långt senare. Men om vi tar föräldrarna idag, finns det någonting som de skulle kunna göra?
Ja, det är ju att ha en medvetenhet kring de här frågorna, och såklart att man har en dialog med sina barn. Men jag gillar inte riktigt det här att man ska lägga någon form av skuld på barnen eller något ansvar på barnen eller föräldrarna heller på den delen. Utan jag tror att det är klart att man kan ha utbildning i säkerhet på nätet. Det är väl jätteviktigt för både barn och föräldrar. Men att på något sätt lägga över någon form av ansvar på barn och deras uppförande på nätet, det tycker inte jag, det tycker inte jag är rättvist.
Men man kan ju lägga ansvar på föräldrarna?
Nej, det vet jag inte riktigt om man kan heller. Det är klart att man som förälder ska vara medveten om riskerna på nätet och så. Men till styven och sist är det den som begår övergreppen som ska ha det fulla ansvaret.
Man behöver inte ge dem en... Alltså, jag tänker så här att även om vi inte lägger något ansvar på dem, så är det ändå så här att om vi breddar begreppet lite grann, så tycker du att man borde så att lära barn vad internet innebär och vad man kan lägga ut och inte kan lägga ut, och vad det är som händer när man lägger ut saker, oavsett om det är alltså den här typen av material såklart, men det finns ju hur mycket andra grejer som helst, för det är ett beteende som vi har som gör att vi hamnar där, om man angriper det från andra hållet.
Ja, jo, det är klart att man tidigt ska veta att om du lägger ut en bild på nätet så försvinner inte den, utan den ligger där för alltid. Och just den medvetenheten, men jag tror faktiskt att barn och ungdomar har, och de jobbar mycket med i skolorna idag. Jag tror att om vi pratar om ansvaret för föräldrar, det är att se att internet eller den digitala världen är för barn samma som den fysiska världen. Det finns inget digitalt, alltså det är deras värld, den är digital idag. Och då måste man också ha en insikt i det och kunna ha ett samtal om det hemma vid matbordet, om man nu är så pass lycklig lottad att man har en familj och föräldrar som bryr sig. Liksom. Jag jobbar inte riktigt i det här online safety-spacet, utan jag är ju lite mer inom vad vi gör då. Vilket jag tycker är en skillnad mot digital säkerhet på nätet. Ur ett barnperspektiv.
Du har ju själv barn. Hur har du pratat med dina barn om internet och beteenden och sådär?
De är ju rätt trötta, men jag tror
på
mig.
Ja, så, för det.
De tycker jag tjatar. Och jaha, okay. Jag är lite mer orolig för inte hur mycket, inte att de ska bli groomade eller så, utan jag är lite mer orolig för hur det som de blir liksom det som de blir exponerade på i nätet, hur det ska påverka deras självbild, den tycker jag ser en större risk med än att de ska träffa någon förövare på nätet.
Men utveckla det, hur menar du då?
Ja, men just det här med att allting, det är så mycket filter på allting och det är så mycket smala hur man ska se ut och vad man ska ha på sig. Alltså, hela den kontexten tycker jag är lite, det skiljer sig väldigt mycket från när jag själv växte upp. Jag såg mig knappt i spegeln liksom. Nu är de otroligt medvetna och också medvetna om hur alla andra ser ut. Den tycker jag är läskig, och jag kan se att det kanske kan föda ett skadebeteende och att det är lättare att få ätstörningar och sånt där. Psykisk ohälsa tror jag kan vara kopplat till den. Alltså allt som de exponeras för liksom. Det tycker jag är mycket mer läskigt än risken att de ska bli utsatta för något sexuellt hot.
Vad är det du säger till dem som de tycker är så tjatigt?
Ja, nej, men jag försöker ju, jag är ju inte jättepedagogisk heller, så det är ju inte så himla lätt. Men,
du är inte jättepedagogisk?
Nej, utan jag bara, sluta med TikTok nu eller stäng av det, då tycker de ju att jag var tjatar. Och så fort de säger, eller om de säger någonting ibland, så kan jag liksom vara ganska snabb och säga, jaha, vadå? Har du sett det på TikTok eller? Och då tycker de att jag liksom pratar ner. Så ja, de är rätt trötta på mig hemma. Och sen vet de ju vad jag jobbar med också. Men jag tycker att vi har en bra relation och att de ändå kan komma till mig om det är något.
Därför tänker jag ändå så. De måste ju ändå få respekt för sin mor som kan rätt mycket om det här. Än någon som vet knappt hur mobiltelefonen funkar.
Ja, jo, men precis. Men samtidigt så är det ju tonårsbarn som jag har hemma. Och jag fattar ju ingenting, så...
Nej, du fattar ingenting?
Jag fattar ingenting.
Nej, precis. Jag har också haft tonårspar. Men om vi lyfter oss från föräldrar och barn och så vidare. Vilka krav kan vi ställa på omvärlden då?
Jag tycker vi kan ställa mycket krav på omvärlden däremot. Både ansvar och krav. Och framförallt om du har någon form av digital uppkoppling. Antingen som arbetsgivare eller som ISP eller som...
Som ISP?
Ja, Internet Service Provider, alltså en teleoperatör. alla som har någon form av digital uppkoppling och som har datorer eller någon form av mobiltelefoner uppkopplade mot nätet, de bör ha teknik som skyddar datorerna och telefonerna och sina tjänster som de då har på nätet.
Jag får tänka de här stora plattformarna, Facebook, Instagram och så vidare. Hur bra är de på att stoppa det här?
Ja, men de är ju bra. Det är också bra. Jag ska inte. De gör ju grejer. Sen är de så stora så de kan alltid göra mer. Men jag tror liksom att där skulle man kunna ha en lagstiftning till exempel på ett annat sätt än vad man har idag. Men där kommer också frågan av privacy in. Och där kan jag ju tycka att ja, men privacy för vem? Men det är min personliga åsikt. Jag tycker att man inte jag tycker inte man ser barnperspektivet tillräckligt i de diskussionerna som är just nu. Och man har inte tillit till tekniken tillräckligt heller. Utan det finns teknik som kan förhindra spridning av det här materialet på alla plattformar. Men det kan vara då att man tycker från lagstiftningens sida att ja, men det blir för mycket. Det hotar privacy-delarna och den tycker jag att man kan diskutera.
Vad gör internetleverantörerna då?
De blockar idag, Sverige är bra. De blockar på sajter som är kända för att sprida sexuellt övergreppsmaterial av barn, så de tar ner dem. Och jag tror att det funkar rätt bra i våran lilla bubbla här uppe i Norden.
Vad gör polisen i det här sammanhanget?
Ja, polisen gör ju ett hästjobb. De är ju otroligt duktiga. Men de behöver ju också verktyg och stöd för att kunna ta hand om det. För det här är ju ett problem som ökar.
Jobbet du har är ju också ett engagemang i den här frågan, och det har ju fört dig in i andra sammanhang. Jag tänker på att du har ju till och med varit i FN.
Ja, men precis. Ja, det har jag varit.
Berätta om det.
Ja. Och det var ju FN har jag varit i två gånger tror jag, och det har ju varit på inbjudan av dels att vi då tidigt på NetClean hade en relation med Childhood, och det har ju varit på inbjudan av Childhood skulle jag säga att vi har varit med där i FN och drottning Silvia. Så det har varit två gånger och det var ju väldigt speciellt såklart, och det kändes viktigt att göra det, för NetClean kommer ju in ur den aspekten att vi kan prata om arbetsplatsen som en arena som man också kan göra skillnad på. Och det är ju ett unikt perspektiv. Annars så är det ju mycket det här, om man tittar på sexuellt övergreppsmaterial av barn, så diskuteras det mycket för de här sociala medieplattformarna, Google och Facebook och allt de här som har tjänster på nätet. Men väldigt lite kring arbetsplatsen. Men vi är ju närmare förövarna i en aspekt, eftersom det finns en koppling till att titta på den här typen av material och begå egna övergrepp. Så där i de här FN-forumen som jag har varit i, där har jag kommit in från det perspektivet, vilket har varit väldigt, ja, men som en ögonöppnare då.
Men hur var det liksom att stövla in där på FN-skrapan?
Ja, jag tycker
jag
fick väldigt mycket respekt faktiskt.
Vad sa du då?
Ja, men att gå in i de här stora salarna liksom där så många viktiga frågor har diskuterats och så många viktiga människor har suttit. Och, ja, det var spännande. Man kände sig lite liten, men jätteroligt.
Var det inför generalförsamlingen eller vilka var det som var lyssnare?
Ja, det var väl svenska drottning Silvia, svenska delegationen för FN. Det var statschefer och så vidare. Så det var en ganska maffig publik.
Hur förbereder du dig för det?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
En sån grej.
Ja, jag hade väl ett skript. Så jag läste väl in mig på det. Och sen var det väl bara att försöka hålla sig cool när det var min tur att prata.
Kändes det efteråt?
Men jag tycker att jag får en liten kick av det efteråt. Jag tycker det är roligt. Jag håller på att kräkas precis innan. Och sen kör man sin grej. Och sen efteråt så bara, åh, jag vill göra det igen.
Det är lite knark över det, va?
Ja, det är väldigt mycket knark över det.
Jag kan tänka mig det. Och lite party har du hamnat på också, har jag sett någonstans.
Ja,
i de här sammanhangen.
Ja, men precis. Och det är ju, alltså, det har ju, med Netclean så har det varit en fantastisk resa. För man har ju kommit in i sammanhang som man aldrig har gjort innan. Och det är med all största respekt som jag har varit med också. Jag tycker att det är... häftigt, såklart. Men när jag sa respekt så menar jag med respekt till frågan, för att det kan se så glammigt ut liksom att vara i FN och gå på fina parties och vara på slottet och sådär. Men det som diskuteras är ju allvarliga saker, och det är verkligen med respekt som jag vill företräda Netclean och ja, det vi gör.
Det är allvarliga saker, men jag måste ändå fråga, hur är det att träffa drottningen?
Ja, hon är ju jag är så fascinerad över drottning Silvia. Hon är påläst, hon är tekniskt bevandrad och hon har ett enormt engagemang. Så jag tycker hon är fantastisk.
Spännande. Men skulle du vilja höra på den?
Ja, det skulle du ha. Och just hennes, för hon använder ju ändå sin plattform till saker som är svåra att prata om. Och det tycker jag är beundransvärt.
Nej, nu måste jag flika in en passus som inte har direkt med drottning Silvia att göra. Men det är faktiskt så att min far strax efter kriget i Tyskland råkade på drottning Silvias farbror på en ensam perrong i en mindre by i södra Tyskland.
Jaså.
Ja, och det var inte medveten då naturligtvis, utan det fick han koll på när hon och kungen gifte sig.
Jaha.
Så sa jag, jaha, men den har jag ju träffat.
Ja, häftigt.
Ja, det är ganska häftigt. Ja, vi skiter i det. För att bli vd i det här fantastiska bolaget som vi nu har fördjupat oss i och de här viktiga frågorna som ni jobbar med. Det är någon resa dit. Hur skulle du vilja beskriva den? Hur har du hamnat där?
Ja, jag sökte ju Netclean. Det var ju att jag har jobbat, hade ett yrkesliv innan. Och jag ville väl använda min tekniska kompetens på ett sätt som också gjorde större skillnad. Som gav något mer än att bara, du vet... spara pengar åt företag.
Och det du jobbar med innan, spara pengar åt företag?
Ja, men det kändes så. Jag jobbade på en konsultfirma som en konsultchef kan man säga. Och det var ju bara att pressa marginalerna hela tiden i vår affär. Då, så det var inte så jätteroligt. Utan jag tänkte att det måste finnas något annat som man kan göra som betyder något på riktigt liksom. Så då såg jag att Netclean sökte säljare, och det här var 2009 tror jag. Och jag fick jobbet som säljare, så jag gick ju ner från min, hade gått en sån här karriärstrappa till ledarkarriärstrappa. Hoppade av den och började som säljare på Netclean. Och sen på Netclean så har det ju varit en resa. Vi har ju tillsammans, vi som har varit länge nu, utvecklat och drivit bolaget. Och det har varit fantastiskt, men också väldigt jobbigt, för jag tycker att jag har utmanat status quo hela tiden och tänkt att vi måste liksom sälja mer effektivt, vi måste bli bättre på det och så. Och det har varit lite utmanande under perioder.
Om vi går ännu mer tillbaka, du nämnde inledningsvis att du kom från Örebro och flyttade till Borås ensam.
Mm.
Vad betyder Örebro för dig?
Ja, alltså Örebro för mig, det var faktiskt en väldigt svår fråga. Det betyder ingenting för mig. Och det har varit jobbigt att komma till den insikten.
Okej.
För jag har ingen koppling till Örebro riktigt. För jag, när jag flyttade från Örebro, då var jag 16. Och sen har jag inte varit hemma. Alltså, det är klart att jag varit hemma och hälsat på mina föräldrar. Men jag har ingen, jag har liksom inga barndomskompisar där eller ingenting. Så nej. Jag tänkte på det. Min pappa gick bort nu förra året och när min mamma inte bor kvar där heller, då kommer jag inte ha någon koppling till Örebro. Och jag har ingen sån här känsla för, har ingen nostalgisk känsla för Örebro överhuvudtaget.
Varför har det varit jobbigt?
Ja, men att komma till den insikten, det kanske borde betyda något, sin födelsestad, men det gör den inte.
Varför är det så?
Jag vet inte.
Men i och med att du flyttade därifrån när du var 16, vad betydde Örebro för dig då?
Men då var det väl mer, helt ärligt så tycker jag Örebro, det är en ganska liten stad, det är som Borås också. Jag gillar inte den här småstadsmentaliteten riktigt.
Hur är det?
Och nu kanske jag är lite elak, men det är lite så här att man ska inte tro att man är något och lite sådär. Den mentaliteten är jag väldigt svårt att anamma. Och den upplever jag, det är det som är Örebro för mig om man ska vara helt ärlig. Ja, jag vill bort från den.
Vad var drivkraften för att komma bort från den? Förutom fotbollen som ju drev dig till Borås. Men vad var det som gjorde att du redan då kände att jag vill bort från den här mentaliteten här? Var det någonting i din uppväxt eller var liksom hur relaterar du till det?
Nej, det är nog mer att jag har varit så nyfiken på andra. Vad finns det bortom för? Vad finns det för? Det är inte så att jag vill att bort, utan jag har snarare velat till något annat. Och jag har alltid haft en känsla av att jag vill göra någonting som betyder något. Och den känslan har jag haft ända sedan jag var liten. Och det var det som jag tycker var lite häftigt när jag hittade NetClean. Att jag verkligen hittade den här känslan att det här kan verkligen göra en skillnad. Det här kan jag faktiskt påverka stort. Och det är väl det som är min drivkraft i NetClean nu också. Att jag ska fan lyckas med, ursäkta, jag ska banne mig lyckas med den här skalningsresan som vi är på. För ju mer installationer vi kan få ut hos våra kunder, desto större skillnad kan vi göra och desto mer liv kan vi påverka till det positiva. Så det är liksom, det är hela, du pratar om engagemangen, det är där som jag lägger mitt engagemang på just nu, att få det här att verkligen lyftas och nå ut mer globalt.
Men om du relaterar till dina föräldrar, vilka var de?
Ja, mina föräldrar, min pappa, han var, för mig så var han fotboll och idrott. Det var min pappa. Han var kanske inte så jättenärvarande som förälder, utan han var mycket med sitt fotbollslag och sitt...
Spelade han också i Örebro då?
Nej, han spelade i Rynninge, heter de. Det var division 2 tror jag, som bäst. Men han var väldigt så där. Min mamma har alltid varit närvarande, men hon har också jobbat mycket. Och jag beundrar henne lite grann, för hon har dragit ett väldigt stort lass. Och jag tycker att hon har haft alltid och stått upp för inte bara sig själv utan för andra runt omkring henne också. Så det tycker jag att jag har fått med mig i mig själv. Annars så ganska mycket kärnfamilj. En syster och vi hade en hund och så.
Det har du nu också.
Har jag nu också. Byggt samma.
Men var kom den här drivkraften ifrån? För någonstans måste man ju ändå ha fått den. Du har ju ändå tagit dig till att bli vd i ett ganska edgigt företag.
Mm. Ja, men jag har alltid haft en drivkraft. Jag tror att det är, alltså just det här att ta sig från ett ganska tryggt hem. Flytta när man är 16 till en okänd miljö. Hitta sin plats där. Plugga vidare. Jag har rest väldigt mycket med mitt tidigare jobb ut i världen. hitta NetClean och så köra på det, liksom, gå all in. Jag tror att det är någonting som alltid har funnits med mig, den här drivkraften. Och den, jag vet inte varifrån den kommer riktigt, men det är väl den här känslan att vilja hinna med någonting innan livet tar slut. Jag tror att det landar i det faktiskt. Jag har så mycket att göra, känner jag. Så jag jobbar på rätt snabbt. Alltså det är mycket att göra innan mitt liv tar slut. Sen behöver det inte vara att jag har mycket i min kalender. Men
nej, det är klart.
Jag vill hinna med mycket, jag vill se mycket, jag vill uppleva mycket. Jag vill leva.
Stressar det på något sätt?
Nej, det stressar nog andra runt mig mer än vad det stressar mig.
Nej, för man kan ju också uppleva när man har jobbat ett tag, när man kommer upp lite ägare ålder, att precis som mina föräldrar så, jag kanske upprepar det som de sa när jag var barn, att tiden går bara fortare på något sätt.
Ja, men det har du rätt i, det upplever jag. Och det är väl det också, det här med just om man pratar NetClean igen då, så är det väl så att jag vill hinna göra den här, jag vill hinna få den här att flyga innan jag blir för gammal. Jag kan inte jobba där hur länge som helst. Jag börjar bli gammal nu också, men jag vill liksom lyckas med det här. Så det är, för mig så är de tre kommande åren på NetClean är väldigt, väldigt avgörande. Om jag nu får vara kvar under de tre åren, vilket jag hoppas.
Ska du gå i pension sen eller vadå?
Nej, det ska jag inte. Men vi har ju ett mål och det ligger 3 år bort ungefär. Och det gäller att jag har min styrelse med mig under de här åren.
Men vad säger du att du inte kan jobba där hur länge som helst? Hur menar du då?
Ja, men man kan inte jobba på samma ställe hur länge som helst. Nu har ju NetClean varit i en ständig förändring, vilket har gjort att jag har tyckt att det varit oerhört roligt. Och det är precis som att man kommer med NetCleans resa då, att man har kört på en väg och sen tänker man så här, nej, men man kanske ska göra något annat. Så svänger vägen och så bara, vad händer här bakom? Och så händer det något nytt. Så har det varit med NetClean och nu så ser jag att på något sätt, för första gången så ser jag bara en motorväg för oss. Alltså jag ser att det är inga mer kurvor. Det är bara nu har vi en utstakad väg. Vi har en enorm potential att lyckas med det vi tänker. Så nu handlar det bara om att gasa så fort som möjligt. Och fortfarande hålla bilen på vägen. Det låter flummigt, men...
Vad är den optimala bilden där framme? Om du skulle bara säga, nu kan jag fritt fantisera. Så här ska det vara om 10 år.
Alltså det skulle vara för NetClean, det skulle vara att affärerna kommer automatiskt, förstår vad jag menar, att det är ingenting som sker automatiskt, jag är inte korkad, men att det är så att vi inte behöver ha så enormt mycket säljkraft för varje affär, utan att vi faktiskt är med i större sammanhang, i system som rullas ut där vi är en komponent av flera, och att vi får en mycket större träffyta mot marknaden på det sättet.
Men vad är drömmen? Ska vara NetClean i alla datorer? Vad är den ultimata
Där har du det. För det är det som är visionen, och det var därför som jag blev så förälskad i NetClean i början. Det var när jag var på min första intervju där, så pratade jag med en av grundarna och han sa att vår vision med NetClean är att vi ska skydda alla datorer i hela världen. Och jag tyckte den var häftig och jag tyckte den var modig. Och då kom jag ju också från telekom och teknikbranschen och jag såg att det finns en potential att göra det faktiskt, om vi når ut. Så den visionen är den visionen vi jobbar på. Sen har vi nog skrivit om den lite på hemsidan för att bli mer nåbar. Men det är verkligen den visionen som gäller.
Du är ju vd för det här bolaget. Det är en tuff position.
Mm.
Hur hanterar man den?
Alltså nu har jag ju ett superteam runt mig, alltså mitt managementteam. Så tillsammans med dem så hanterar vi den. Men det är klart att som vd är det ju extra utsatt. Det är jag som ska stå och rapportera siffror eller inte siffror om det inte finns några. Och det är ju klart, och det känner jag också av med den här nya styrelsen som vi har nu, att de är mycket mer kommersiellt drivna, vilket jag uppskattar. Och jag gillar det. Jag gillar den här spänningen att spänningen ska jag säga, men att vara liksom vara skarp och leva på en, vara på en kant, jag tycker det är häftigt. Och är man ett lite mindre bolag som vi är också, så betyder det väldigt mycket. Alltså det gäller att vi lägger resurser på rätt ställen, så att vi får avkastning för det vi gör, eftersom vi är så små. Det är inte så att vi har en sjö och ösa ur, om man säger så, utan vi har en väldigt tajt budget som supporterar vår skalning. Och vi har ju sagt att den här skalningsresan vi gör, den ska vi göra organiskt, vilket är på egen tillväxt då. Så det är väldigt spännande.
Där är ju en teknikbransch, kan man ju säga. Man kan säga lite övergripande, sen är ni i IT-branschen. Jag gillar inte att ställa den här frågan, men jag måste ändå ställa den. Jag tycker ändå att den har en viss relevans. Som kvinna och styrelser, och styrelser är fortfarande, tyvärr, massa gubbar. Gärna äldre gubbar. Hur tar man sig fram där?
Ja, jag tycker att det är en bra fråga att ställa. För att det är, jag tycker att I de sammanhangen som jag är med min styrelse, och även ofta ute hos kunder, och i de sammanhangen som det är mycket män. Jag tror att alltså det är någonting som man har lärt sig leva med. Sen gillar jag att vara i mansdominerade miljöer. Men just i hur man tar sig an den. Jag tror att man måste... För det första, jag kan bara prata från mig. Jag kan inte prata så mycket känslor. Jag känner att jag måste bevisa mig själv lite mer än vad kanske en kille hade behövt göra. Och det kan vara helt okej, bara man vet om det, spelfältet. Men jag tycker att jag har lärt mig det, och jag tycker också att jag trivs i de miljöerna.
Varför trivs du i de miljöerna?
Jag vet inte. Ja, men det gör jag. Men samtidigt så känner jag också att som vd så har jag också, jag har möjligheten att bygga mitt team och bygga ett bolag som är något annat. Och tittar man i min ledningsgrupp så är vi 50-50 exakt. Alltså det är 3 killar och 3 tjejer. Så det är en väldigt spännande konstellation som vi har. Sen får vi väl se, alltså själva styrelsen då, men det är ju jättebra styrelse, så det är inte så. Men det är klart att du som tjej känner dig utsatt i vissa situationer när du ser annorlunda ut.
Ja, men varför gillar du just den här manliga, alltså konstellationen till fler än män? Vad är det som du själv känner känns bra i de här sammanhangen?
Men jag gillar nog att det är utmaningen. Sen jag tycker inte att jag tittar så mycket på man kvinna heller, utan jag tittar på personer och vad de har för personliga egenskaper. Så för mig är kön faktiskt sekundärt. Sen är det klart att i vissa sammanhang så kan det bli lite grabbigt, eller det blir lite sådär, framförallt om du är utomlands, så kan det vara en annan, att du har en annan, inte samma status som tjej riktigt, framförallt inte om du är yngre, trots att du har en hög kompetens och kan tillföra något, så blir du behandlad på ett annat sätt. Det är klart att jag har varit med om sådana situationer, men jag, i Sverige så tycker jag faktiskt att det inte är en sån jättefråga för mig personligen. Sen är det ju klart att det är en fråga ur ett strukturellt perspektiv.
Alltså, varför jag sa inledningsvis att jag egentligen inte gillar att ställa den här frågan, för det är lite det här, jaha, nu ställer du den frågan till en tjej, hade du ställt den till en kille?
Ja.
Det hade du inte gjort.
Nej.
Alltså det blir lite så här, egentligen skulle jag inte vilja behöva ställa den.
Nej, exakt.
Så tänker jag.
Så, och precis, samtidigt som är det bra att du ställer frågan, för att det väcker kanske de som lyssnar lite tankar, men så är det ju, jag hoppas att vi kommer dit en dag. Det hade varit intressant att höra de som, om du har någon företagsledare som är man någon gång, hur han ser på sin styrelse som bara är män.
Ja, men precis. Har du några andra kvinnliga förebilder som du säger att de är någonting som du tänker på eller som du kan relatera till?
Jag har aldrig haft riktigt förebilder i mitt liv. Däremot så har jag väldigt stor respekt för de som har banat väg, om man säger så. Och det är ju Det finns ju många kvinnliga företagsledare som jag tycker är jätteduktiga. Men jag kan inte säga att jag har några förebilder direkt. Varken manliga eller kvinnliga.
Hur hamnade du i det här teknikfältet? För det är också lite där, det är också en könsfråga, tyvärr. Mm. Nu är det kanske inte det riktigt längre, men jag kan tänka mig att på din tid när du studerade så var det nog mer killar än tjejer i, med tanke på den bakgrunden du har.
Jag spelade ju fotboll då i Borås, eller utanför Borås i Öxabäck. Och så funderade jag på vad jag skulle göra med livet. Och så tittade jag på högskolan i Borås, för jag tänkte om jag kan komma in där så kanske jag kan fortsätta spela fotboll. Och då hade de en ganska nystartad utbildning som hette dataekonomutbildningen. Och där fick jag en plats. Så det var rent, ja men då tar jag den. Så det var ingenting som var planerat.
Vad kunde det bli annars då?
Ja, men annars ja. Alltså jag hade, när jag var liten så tänkte jag att jag skulle bli gympalärare eller kanske polis eller ja, lite sånt. Jobba med hälsa tyckte jag var intressant. Men sen när jag kom in i teknik efter dataekonom så fick jag praktikplats på Ericsson under somrarna och sen fick jag jobb och anställning på Ericsson. Och sen blev jag jätteintresserad, för jag såg liksom vad tekniken kan göra och konnektivitet och tyckte det var väldigt, väldigt spännande. Så jag är glad att jag kom in på det spåret.
Så hade det funnits en polishögskola i Borås och det funnits en plats ledig där, så hade du kunnat hamna där?
Ja, absolut.
Har du någonsin funderat på det där? Mamma, hur hade jag blivit som polis?
Ja, jag tror att... Ja, men det har jag. Och jag tror att jag är glad att jag inte blev det.
Varför det?
Nej, för jag tror att det är väldigt slitsamt. Men alla de poliserna jag jobbar med har jag yttersta respekt för. Liksom.
Det är inte slitsamt att vara vd.
Jo, men på ett annat sätt.
Hur då menar du?
Ja, nej, men jag tror att man brottas med andra typer av frågor som i mitt jobb än vad en polis gör.
Ja, såklart. Men siktade du på jag ska bli vd någon gång?
Nej, det gjorde jag inte heller, utan det var ju lite mer... Det var väl så att alltså vi, som jag sa tidigare, vi har ju byggt bolaget och om man har varit med så att man kan, du kan din omvärld, du kan produkterna, du kan marknaden, du kan kunderna, du har, som jag har, en ledarskapsbakgrund. Det är klart att jag skulle kunna driva NetClean ur den aspekten, så det var väl så det blev liksom. Sen nu när jag sitter i en vd-position så kan jag ibland ställa mig frågan, skulle jag kunna tänka mig ett annat vd-jobb? Och absolut att jag skulle kunna göra det längre fram.
Vad är det som kittlar att vara vd då?
Ja, men det är, jag tycker att det är roligt att kunna vara med och påverka. Att kunna ha ett team, som ett ledningsgruppsteam som är där man tillsammans kan jobba mot en vision. Det tycker jag är väldigt spännande.
Du sa lite förut någonting, edge eller knivsägg eller något sånt där. Vad är det som lockar där då?
Det är väl det här, den här drivkraften som jag har i mig. Att liksom att driva någonting helt enkelt. Till någon förbättring, till något mål, till något som betyder något.
Men om man vandrar på en knivsägg så har man ju den goda sidan på ena sidan och så har man den svarta hålet på andra sidan.
Mm. Men jag är inte så rädd för det svarta hålet, för någonstans så har jag ju mig själv. Alltså, det är väl det som jag känner när jag pratar om den här edgen. Skulle det vara så att jag inte kan nå de här målen som jag har satt upp, eller om min styrelse på något sätt tycker att jag inte är rätt att driva NetClean längre, så är det klart att det skulle påverka mig, men jag skulle inte stå och falla med det, om du förstår vad jag menar. Jag kan alltid hitta tillbaka till mig själv och till något annat. Det tror jag är just den här... Svarta hålet, det finns kanske inte riktigt för mig som jag ser det.
Är det för att du inte ser det svarta hålet eller är det för att du någonstans har fått en stark självkänsla där du känner att ja, men det finns alltid räddning, det är liksom inte att hamna i ett svart hål?
Jag tror att jag har en stark självkänsla där. Jag tror att jag kan komma ur, men jag kan ha en sån tillit till mig själv så jag vet att jag kan klara mig. Sen är det klart att svarta hål kan nog alla hamna i beroende på vad som händer runt den. Men att tappa jobbet eller förlora jobbet eller inte lyckas som vd eller något, det är ingenting som skulle hamna i något svart hål för mig.
Har du testat att hamna i det där hålet någon gång?
Ja, men det skulle jag säga att jag har. Inte så som att jag inte kan ha kunnat tagit mig upp. Men jag har ju lärt känna mig själv under mina svackor som jag har haft. Och jag tycker just det här, tittar man på de där jag har varit som djupast, då har det varit när man haft mycket stress på sig. Både från kanske yrkeslivet, familjekonstellationen. Jag tyckte till exempel mina småbarnsår som förälder var jättejobbiga. Och då, nu i efterhand, så kan man ju se tillbaka på dem och tänka sig, men gud, jag var ju faktiskt kanske i en depression under en period där. Fast jag klarade mig ur den. Och sen så är det klart att man har haft sina sorger i livet också.
Men hur tog du dig ur just en sån svacka? För jag kan tänka mig att det är väldigt många i din position i näringslivet. Man behöver inte ens vara vd. Man har småbarn och du har massa andra grejer. Det finns lite prestige bakom och ja, det finns massa andra saker också som ligger där. Hur hanterar du det?
Ja, dels så har jag väl pratat med kompisar väldigt mycket. Och framförallt de vänner som är riktigt nära mig, som absolut inte gör någon som dömer mig. Men sen har jag alltid tränat. Och jag tycker att min träning alltid har plockat upp mig. Det kan jag ju se tillbaka nu också. Att de perioderna när jag mår dåligt, då ökar jag min träningsintensitet. Det skulle jag säga har varit min livlina genom hela livet.
Hinner du sova då?
Jag sover bättre då.
Du sover mer effektivt?
Jag sover mer effektivt, tror jag. Och sen så, det hinner jag. Jag brukar lägga mig 10 och så går jag upp 6 liksom.
För min egen erfarenhet, när jag har haft positioner där jag har haft ansvar och så här, så är det, och engagemang. För att jag tror att du och jag ganska lika där, att jag har liksom, det är 100 eller inget. Sådär. Ja. Så är det också så att det, och vi pratade lite på lunchen innan här om det, att det finns någonting som bara tar över i huvudet då. Man blir så engagerad som man är engagerad 24 timmar om dygnet.
Mm.
Hur hanterar du det?
Ja, och där ska jag säga att när jag hamnar i de här skoven, för att jag tycker att det kan komma och gå lite grann.
Ja,
man blir så otroligt fokuserad och det tar upp hela ens väsen. Då har jag faktiskt haft min man som har bottnat mig, och jag har haft min familj som har tvingat mig till något annat. Och det kan vara också det här att det behöver inte vara stora grejer, utan det kan vara det här att ja, men nu har vi det här, nu ska vi sitta i sekretariatet på den här innebandymatchen och det är jag som ska göra det. Då får jag ju liksom komma ur mig själv och så får jag göra det. Och där kan ju vara, framförallt min man har varit väldigt bra på att dra ner mig mot, förankra mig liksom i en verklighet. Och det tror jag att just familj och Anders då har varit väldigt bra för mig. Annars hade jag nog seglat iväg i någon heliumballong.
Ja, för en annan sak som jag kan drabbas av, det är ju att man får så mycket grejer i huvudet som man har svårt att vara här och nu och fokusera på att nu sitter jag och pratar här i en podd. Du verkar ju väldigt fokuserad. Men det har jag upplevt själv, att mina barn har sagt till mig, du lyssnar inte på vad jag säger.
Ja.
Har du råkat ut för det?
Absolut. Absolut, och jag har råkat ut för det och sen själv kommit på mig att nej, men du har rätt i det, gör jag faktiskt inte. Jag har ingen aning om vad du har pratat om nu senaste 10 minuterna. Och det får man ju verkligen be om ursäkt för det är ju inte roligt att vara med en person som inte lyssnar.
Vad gör du för att vara här och nu?
Ja, Jag försöker att påminna mig själv om att vara det, att släppa jobbet. Och jag, när jag kommer hem till exempel, att ja, men nu är jag hemma och sen fram till, jag får inte öppna datorn förrän vid 7 eller så. Men det tycker jag också har varit lite utmanande med det här digitala, man har telefonerna hela tiden och tillgängligheten, det pingar och man kollar mejlen hela tiden och så kommer något, men jag ska bara svara. Och det är aldrig det där jag ska bara, för att det tar upp. Då tappar du fokuset för den du har framför dig eller det du gör. Och så ska du svara på ett mejl som tar ett par minuter och sen ska du hitta tillbaka. Och det blir inte så bra för någon. Så jag försöker att påminna mig själv hela tiden att skit i telefonen nu, strunta i datorn. Laga maten bara eller var i köket bara eller vad det nu är.
Och det kan ju vara nästan ännu värre på jobbet.
Mm.
Alltså för man blir den här, jag menar, när man har 5 minuter slottar och sen kommer någon annan som avbryter och sen så har du en telefon och sen har du en sms och sen har du LinkedIn och sen har du en mail och sen har du något annat att svara på. Och du som ledare ska då samtidigt prata med kanske en eller några personer som har någonting att antingen bekymra eller har någonting att berätta. Hur gör du på jobbet?
Ja, men det där är en jätteintressant diskussion. Vi hade den precis med innan jag gick till dig här. Just det här att man tänker på, okej, men vad ingår i min arbetsbeskrivning? Varför är jag på jobbet idag? Och en del av mig när jag är på jobbet, det är faktiskt att gå runt och se folk i ögonen, fråga hur de mår och hur de har det. Det är en del av min arbetsbeskrivning liksom, som ledare. Och sen kan jag göra LinkedIn om jag tar en dag hemma i veckan eller om jag sitter och väntar på flygplatsen eller om jag sitter när tjejerna, barnen har gått och lagt sig, alltså, då kan jag göra LinkedIn och de här andra grejerna. Så jag tror att det handlar om en prioritet och jag tror att det handlar om att förstå vad som är viktigt för din omgivning.
Du har ju då med ordet ledarskap att göra. Vad är bra ledarskap för dig?
Närvarande tycker jag. Att man är precis närvarande, inte bara i den fysiska kroppen utan att du faktiskt tittar folk i ögonen. Du är närvarande, de känner att de kan komma till dig. Och som jag jobbar med mitt team så är det ju det här också att kanske checka in nästan varje dag. Hur har det gått? Hur mår du? Bara behöver inte vara, att kunna ha ett samtal som inte innebär en avrapportering om du förstår vad jag menar. Det tror jag är viktigt.
Jag tror det här att bara komma in och säga god morgon till alla.
Mm.
Det är ju så enkelt egentligen.
Ja.
Men det är så få som gör det.
Ja. Nej, alla, många fokuserade. De ska in och går till sin arbetsplats och så tittar de knappt upp. Liksom. Men jag tror också det att möta varandra och se varandra i ögonen. Och, hur har du haft idag? Hur var din morgon? Hur var trafiken in? Jag tror bara det.
Det där är fullt naturligt. Jag hade en kvinna som heter Ingmarie Persson som ju varit flockledare för ett gäng schimpanser.
Vad spännande.
I Furuviksparken i Gävle som nu drabbades av de stackars schimpanserna flydde eller försvann ut ur sitt häng. Men hon berättade just det som du sa, det här att om en schimpans skulle sitta i ett konferensrum så skulle de aldrig bete sig så som vi människor gör. Alltså att man sitter, så kommer det in någon och sätter man igång mötet. Mm. Utan de skulle ta på varandra och de säger god morgon och de känner på varandra och schimpansledaren skulle bli galen om inte alla liksom kände att de var med i flocken. Mm. Vi är ju ganska mycket schimpanser. Så man kan ju undra hur det kommer sig att vi inte beter oss på det sättet.
Ja, nej men precis. Och det där, jag tycker också det är rätt spännande ur det här att det är så mycket distansarbete nu. Man sitter hemma på sin kammare. Och jag tror också att man mår bättre av att komma in till jobbet och vara med, känna att man är med i ett sammanhang på ett annat sätt än genom en skärm och en Slack-kanal. Liksom.
Ja, för det där är ju en intressant diskussion som ju pågår ganska, i ganska höga tonlägen. Man har sett i lite olika sammanhang. Mest extrem är väl Elon Musk som säger att kommer du inte till jobbet så är det att anse att du har sagt upp dig. Hur gör ni?
Ja, vi har ju haft en flexibel hållning. Just nu så är vi väl lite grann, hur ska vi göra för att få in folk till kontoret? För jag skulle vilja se att fler är inne än vad de är idag. Och jag vill inte tvinga folk in heller, utan jag vill att man ska vilja komma in. Men jag tror att det här, framförallt nu om man tänker på att det är januari, det är mörkt, det är kallt, det är dåligt väder, man är trött och liksom... Jag tror att det blir ett hinder att ta sig ut och gå till jobbet. Det är ungefär som när man slutar träna, så blir tröskeln att ta sig till gymmet till, så hög till slut, så att det är lättare att stanna hemma. Men vi försöker att, vi har ett helt nytt kontor nu. Det är fantastiskt fint och vi har lagt ner jättemycket energi och resurser på att få det fint. Så jag hoppas att folk kommer vilja komma in automatiskt. Men det är inte självklart överhuvudtaget. Så vi tänker att vi har lite frukost där. Vi skriver faktiskt i mötesbokningar att vi ser att ni är med i fysiskt. Men ändå så är det svårt att få in folk.
Då undrar man, vad gör det med företag och människor om man inte träffas på jobbet? Tror du?
Jag tror att det inte är bra för varken individen eller företaget. Jag tror att just det här som vi var inne på, att känna att man är del av ett sammanhang, är jätteviktigt. Framförallt då om du också rekryterar nya personer, så måste ju de komma in. Har du jobbat på ett jobb som jag i 14 år, det är klart att jag skulle kunna klara mig, kanske inte i min vd-roll, men jag skulle kunna göra ett bra jobb hemma. Men är du ny så måste du vara med i sammanhanget. Du måste lära känna kulturen och sådär. Och det är väldigt svårt att få till det när alla är på distans. Så jag tror att outputen också när folk jobbar hemma på distans, det kan funka i en period, men jag tror inte att man får den här kreativa höjden kanske som man kan behöva för att utveckla och ta företaget vidare.
Ja, för mig är en whiteboard i ett rum är en väldigt stor skillnad jämfört med en whiteboard på en skärm.
Ja, verkligen.
Bara storleken på skärmen gör ju mig begränsad.
Ja, precis. Nej, det är verkligen. Och också den här informella kommunikationen som sker på väg till kaffeautomaten, eller man går förbi någon så hör man och så bara, men vad spännande, berätta mer. Och så, ja, det blir en helt annan dynamik i hela bolaget om man träffas fysiskt.
Varför är det så svårt att få människor att åka till jobbet då?
Jag vet inte. För jag tycker att jag tycker det kan vara skönt att vara hemma under någon dag när man har haft en intensiv period och måste komma i kapp. Men annars så är jag inte, tycker jag får mycket mer energi av att komma iväg.
Men vad säger de om du konfronterar dem?
Vi ska göra det nu.
Du har inte gjort det.
Nej, inte helt.
Ja, men vad tror du de säger? Vad är deras argument? Någonstans måste du ha en känsla för det.
Ja, absolut. Jag tror att deras argument är att de är mer effektiva hemma. Att de får ihop livspusslet. Men jag köper inte det argumentet. För jag tror att man får se att en del av sin roll är faktiskt att bidra till företagets kultur. Och det gör man inte när man sitter hemma. Utan det gör man när man är på plats.
Vi ska avrunda snart, men jag vill gå tillbaka till det här med att den här knivsäggen och det där. Finns det någonting i ditt liv utanför jobbet som har präglat dig med det här att vandra på knivsäggen?
Nu har jag haft så mycket spänningar i mitt jobb under så många år. Så jag har inte det riktigt. Det är lite som att... Det är ju fotbollen såklart, alltså hela tiden att prestera har ju varit en del av mitt, det är ju mitt liv, att prestera, bli bättre, vinna liksom. Men det här att jag försöker leta efter någon form av adrenalinkickar utanför jobbet, nej det gör jag inte, för jag får tillräckligt på jobbet. Jag tycker inte om att åka på Liseberg, jag förstår inte känslan i en berg- och dalbanan, det känns som att man ska dö. Det är ingenting som...
Men det är ju ändå ganska snällt. Jag menar, vi pratar paragliding, skidåkning, bergsklättring eller vad det nu är för mountainbike eller vad det nu är för någonting. Finns det någonting här som skulle kunna locka dig eller har lockat dig kanske?
Nej, jag har ingen adrenalinjanke på det. Utan det är mer prestation i mitt yrkesliv som är just nu.
Om vi skulle ta bort det här prestation, du pratar om prestation i fotbollen, du pratar om prestation i jobbet.
Mm.
Nu sätter vi Anna ett ställe där det är, nej men här behöver du inte prestera något, utan här är du är bara här på den här gröna fina ängen och så behöver du inte prestera någonting här nu i livet på ett tag. Mm. Hur mår du då?
Helt handen på hjärtat så tror jag att jag skulle må ganska bra. Alltså jag har väldigt lätt att anpassa mig. Till exempel så har jag yogat väldigt mycket. Och det har ju varit en balans till mitt stressiga liv. Det är att faktiskt finna den här friden i yogan. Och hitta sin inre kärna. Det balanserar upp mig. Men jag tycker att om jag skulle ha i ett yrkes... val att inte prestera liksom, i det här jobbet, det här yrket, så behöver du inte prestera, utan du kan bara vara här och bara vara.
Bara lite mysig och dricka kaffe.
Det bara kryper i mig när du pratar om det. Men jag som person kan absolut, jag älskar att bara vara själv liksom, och bara landa. Men i min yrkesroll så vill jag ha en edge.
Vad gör du när du är själv?
Förutom
yoga.
Jag är så bra på att vara själv.
Jag kan
titta på serier, jag kan läsa böcker, jag kan gå ut och gå, träna gör jag ju då.
Det gör du själv, det gör du inte i grupp.
Nej, jag gillar att vara själv. Jag går på gruppträning, men det får inte vara någon... Det ska vara att man är själv i gruppen då i så fall, som bodypump eller något. Men jag gillar att vara själv. Jag behöver det för att ladda batterierna.
Vad händer när du är själv?
Jag tycker att jag får bra tankar. Jag tycker att jag får distans till det som är runt omkring mig, vad det än må vara. Jag tycker att jag får en möjlighet att faktiskt tänka igenom vem jag är och vad jag vill. Så. Jag älskar att vara själv.
Mm. Nej, jag gillar också det. Jag kan ibland tycka att jag kan ägna 2 timmar mitt på dagen. Nu har jag ett friare jobb. Jag kan då inte ha något bokat. Så kan jag ju ta mountainbiken och sticka upp i skogen. Sätta mig vid en sjö, ta med mig lunch. Och tänka, men samtidigt faktiskt jobba.
Mm.
Alltså man tänker många smarta tankar i skogen, brukar jag säga.
Ja, det är bra. Det tycker jag också. Det är det bästa. Och också när jag tränar, alltså, då kan jag komma på... Men gud, det är ju så här vi ska göra. Och sen så kan man jobba vidare på det, jobba ut det lite mer. Men absolut att det frigör tanken.
Det problemet hade jag när jag hade reklambyrå. Man skulle prissätta saker och ting. Jaha, vad är liksom, jag kom på det här medan jag klippte gräset. Okej, vad ska jag betala för den här bra idén?
Ja.
den krävde inte 100 timmars utveckling i min hjärna.
Nej.
Men hade jag suttit med 100 timmar och sen nu ska jag komma på något smart, så hade jag förmodligen inte kommit på det.
Nej, precis.
Men du kanske skulle ha blivit fotograf?
Ja, kanske. Det är för jag gillar att ta kort. Och det är någonting som jag kan känna att, men det ska jag kanske utveckla sen när jag blir... Jag får lite mer tid. För jag gillar det här att se men här blir ett snyggt porträtt eller en bild. Jag känner att det är en kreativitet i det som jag gillar.
Jag kan ju rekommendera ditt Instagram-konto.
Ja, vad snällt. Ja.
Du är där och, ja, men det syns att du har liksom en ådra för det där.
Ja, tack ska du ha. Ja.
Vad är favoritbilderna?
Naturbilder. Jag gillar att vara ute i naturen. Jag tycker det är hav och skog.
Hav och skog?
Ja, det är fint.
Blått?
Blått. Ja, jag älskar blått.
Du älskar blått?
Ja.
Ja, det tycker jag det framgår lite grann utav bilderna där. Att det är mycket hav, det är mycket blått. Ja, men jag kan rekommendera. Ja. Gå in där och kolla.
Ja, tack. Ja.
Innan vi slutar... Vad är din ultimata vision med ditt eget liv? Om du skulle bara för där fantisera fritt. Där vill jag vara. Ja, jag vet 10 år, 15 år. Vad vet jag? Vad känner du?
Då vill jag vara på en plats där jag kan vara nöjd med det vi har gjort med NetClean. Att nu har vi gjort det här. Jag vill att mina barn ska vara trygga vuxna. Och jag vill också känna att jag, om 10 år sa du.
Ja, eller så 15 eller ta, det är fritt.
Fritt.
Ja, sådär. Ja. Ja, men här vill jag vara.
Ja, men jag vill må bra. Alltså hälsa är ju det viktigaste. Har man inte den så har man inget annat. Så givetvis vill jag må bra. Men jag vill också känna att jag har åstadkommit någonting. Och Med det så kan det vara dels att allt det här engagemang och blod, svett och tårar man har lagt in i nätet, att det ska ge någon avkastning. Eller avkastning menar jag då att vi ska ha nått den här visionen som vi har med bolaget. Och att vi som familj mår bra. Att jag kan vara stolt över mina barn, att de har liksom tagit sig ut ur de här tonåren att de är vuxna människor som mår bra.
Hur viktigt är det där fotavtrycket som du vill lämna efter dig?
Det känner jag i mitt yrkesliv.
Nej, det är ditt liv är ju 24 timmar.
Ja, precis.
Nej, men fotavtrycket för dig som människa då?
Jo, men det är klart att det är viktigt ur det perspektivet att jag vill... Det är väl framförallt mina barn som är mitt avtryck. Och det är väl de som är det viktiga då. Och att man... Alltså om man tänker så här, när... Om det skulle hända mig något, vad vill jag att folk skulle säga då? Men då vill jag att de ska säga, men Anna, hon var i alla fall en... Hon försökte. Hon gjorde sitt bästa. Hon var hygglig och hon var en bra människa. Det hade jag liksom, då är man det, så har man kommit långt.
Innan du går bort, om du liksom vänder dig om då när du uppnår den åldern, när man kan gå bort när som helst, men alltså liksom du vänder om och där är det där fotavtrycket. Det är liksom vad är det som ska kännas? Någonting som ska kännas gött där. Där är ett fotavtryck som heter duga.
Ja, men det är ju det är att ta Netclean till nästa steg. Ja.
Så det ska jag säga, det kan du liksom, ja, kan vända om och säga att ja, det är fotavtrycket, där fick ni.
Ja, precis, det gjorde ju jag och vi. Det var vi som byggde Netclean, det var vi. Ja. Det vill jag känna.
Underbart. Hur har det varit att sitta och snacka med mig?
Ja, men det har varit bra, det har varit en liten resa också tycker jag. Jag tycker det var lite jobbigt i början när du utmanade mig lite kring säkerhetsgrejerna. Men jag tycker det var bra.
Ja, härligt. Mm. Ja, du sa ju på lunchen att du inte så pratsam.
Nej.
Nej, nu har vi suttit här snart i 2 timmar. Ja. En och en halv i alla fall.
Jag hoppas att det blir lite intressant.
Ja, det blir det säkert.
Ja.
Du, om du skulle rekommendera någon som jag borde intervjua, vem skulle det vara?
Jag tycker du ska intervjua Björn Sällström som jobbar på NOA, polisen i Sverige. Med sexualbrott mot barn. Och jag tycker att du ska intervjua en kvinna som heter Joanna Rubenstein.
Mm.
Som har varit vd för Childhood i USA.
2 bra tips. Några med polisanknytning har jag haft. Och det är alltid väldigt, väldigt intressant.
Mm.
Så att, så att 2 bra tips. Och du får ju gärna hjälpa mig att förmedla de vidare. Det är alltid det är alltid så att man ska bjuda in och få tag på den här personen. Om man ska få tag på dig, för man kanske vill höra mer om Netclean, man kanske vill ha ett föredrag eller vad vet jag, eller bara kontakta dig någon fråga här, hur gör man då?
Då finns jag på LinkedIn, Anna Borgström heter jag. Och man kan också titta på Netclean, www.netclean.com, och kontakta mig genom den vägen. Ja, Instagram finns jag också, Anna Borgström.
Mm. Perfekt, Anna Borgström, ett stort tack för det här samtalet.
Tack själv, jättetrevligt.
Du har lyssnat till 137 avsnittet av podden Spännande möten. Och jag säger som vanligt, tycker du att den här podden är riktigt bra och vill lyssna på avsnitten utan reklam för alla andra? Då går du bara in på patreon.com och söker upp podden och blir helt enkelt sponsor till Spännande möten. Tycker du att det här avsnittet kom tätt in på det förra? Då kan jag avslöja att vi fortsätter på den här takten ett tag till. För redan nästa vecka så får du träffa en kär gammal bekant. Populära Märta Jansdotter, vd på Gröna Gårdar, kommer tillbaka. Denna gången så tar vi upp det brännheta ämnet livsmedelspriserna och frågar vad fan får vi för pengarna egentligen, som någon känd person sa vid något tillfälle. Dessutom slår vi ner på fejkmaten och diskuterar om sockerskatt är en bra grej. Bland annat. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och funderar på hur vettigt det är att köpa och släpa hem vanligt dricksvatten för 8 kronor liter när det som kommer ur kranen kostar 10 öre per liter. Ha det gött!
ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.